Podplay.
Det är den 25 augusti 1966. I en skog i Göteborgs utkanter sitter ett ungt, nyförälskat par i sensommarsolen. De har stämt träff här för ett hemligt möte. Långt ifrån nyfikna ögon och öron. Det är i alla fall vad de tror. En av de två turturduvorna råkar vara en av landets mest eftersökta brottslingar. På rymmen från fängelset och efterlyst för ett uppmärksammat polismord i Nyköping. Han är bara 19 år gammal, men redan en ökänd lagbrytare. Hans namn är Clark Olofsson. Snart närmar sig två orienterare. Men just som de ska passera det unga paret kastar de sig istället över Clark. Orienterarna visar sig vara förklädda poliser. Ett vitt slagsmål bryter ut mellan polisen och den överrumplade Clark. Sen, helt utan förvarning, sliter Clark fram en pistol. Ett skott ekar genom skogen. Ögonblicket därpå övermannas Clark och sätts i handfängsel. Bredvid honom ligger en blodig polis. Du lyssnar på Historiska brottslingar om Clark Olofsson. Mitt namn är Micho Batalov. Berättelsen om Clark Olofsson hade kunnat ta slut i den där skogen. Men tvärtom har den knappt börjat. När han grips där bland träden är han i startgroparna på en karriär som ska göra honom till en av Sveriges kändaste brottslingar genom tiderna. Men för att förstå hur han hamnade där måste vi hoppa tillbaka lite i historien. Till efterkrigstidens Sverige. Clark Odert Olofsson föds i Trollhättan 1947. Hemmet präglas av en alkoholiserad och frånvarande pappa och en mamma som har gått in i väggen. Clark får alltså i mångt och mycket klara sig på egen hand. Men han är en driftig ung man och börjar tidigt tjäna egna pengar genom att sälja bly och cyklar. Affärerna går bra och lille Clark har snart en mindre förmögenhet sparat i en skokartong. Men snart får han lära sig att inte mycket är heligt här i världen. Och att hederligt arbete inte alltid lönar sig. För när han är 9 år tar hans pappa skokartongen med pengarna i och lämnar familjen. Mammans mående blir dessutom snart så dåligt att hon inte längre kan ta hand om Clark och hans två småsystrar. Barnen placeras i fosterhem och Clark fortsätter att krydda sin tillvaro med snatterier och mindre inbrott. Som 15-åring går Clark till sjöss och ser världen från olika lastfartyg. Väl tillbaka i Sverige börjar han jobba på ett sågverk, men inser snart att han vantrivs.
Ja, på det här sågverket så förväntas han ju hela tiden att ta order.
Det här är Rolf Wrangnert, kriminalhistoriker.
Men det passar ju inte honom alls. Den brottsliga banan, det är det som passar Clark. Han trivs verkligen med att härja runt, stjäla bilar och hamna i slagsmål. Men till sist så åker han fast. Han är 16 år gammal när han placeras på ungdomsvårdsskola 1963. Men livet innanför de här murarna, det är sannoliken ingenting som han är sugen på. Så han beslutar sig för att fly därifrån. Och det är hans första rymning, men det är ju långt ifrån hans sista.
Livet på rymmen tar slut i november 1964. När han åker fast och döms till ytterligare 1 år på ungdomsvårdsskola för en rad stölder. Men inte heller den här gången ska Clark bli långvarig. Han sticker igen och fortsätter flänga omkring och begå brott. Efter att bland annat ha gjort inbrott på statsminister Tage Erlanders tjänstebostad på Harpsund utanför Flen, åker han fast igen Den här gången hamnar han på ungdomsanstalten Hällby utanför Eskilstuna. En placering som ska spela en roll för Clarks begynnande kändiskap. Den nu 18-årige Clark börjar få rutin på rymmandet. Och tisdagen 2 november 1965 är det dags igen. Han slänger ett rep över en mur och börjar hala sig uppåt. Vid repets andra ände utanför murarna väntar en 20-årig norrman som tidigare rymt från samma anstalt. De två rymlingarna ödslar ingen tid utan drar direkt och gör en rad inbrott i ett sommarstugområde utanför Eskilstuna. Men lyckan blir kortvarig. Någon har sett dem, gjort sin samhälleliga tjänst och larmat polisen.
I samhället Borsökna, bara några kilometer från sommarstugområdet, får två poliser snart syn på Clark och hans kumpan. De här ynglingarna stämmer precis in på signalementet som man har fått och poliserna kastar sig ur bilen för att gripa dem. Men det går verkligen inte som de hade tänkt. Och Clark slår ner en av konstaplarna snabbt. Och när kollegan kommer till undsättning blir även han genast överöst av sparkar och slag. Och snart ligger de här två poliserna svårt misshandlade på marken. Clark och norrmannen försvinner.
Inom kort skickas ett 30-tal poliser och 200 ut på jakt efter de våldsamma tjuvarna. Senare samma kväll kan norrmannen gripas. Men Clark syns inte till. Åtminstone inte än. Klockan är 04.40, onsdag den 3 november 1965. Och mörkret hänger tungt över ett sovande Eskilstuna. Men snart klyvs den stilla höstnatten av ljudet av rusande motorer och skrikande bildäck. Genom centrum accelererar en stulen Alfa Romeo. Bakom ratten sitter Clark Olofsson. Polisen har fått vittring på brottslingen och ligger honom i hack i häl. Clark, som är en van biltjuv, störtar fram i 120 km i timmen med ett koppel av polisbilar efter sig. Det är kyligt och rått ute och bilrutorna immar igen. Sikten blir bara sämre och sämre, samtidigt som hastigheten är hisnande hög. Det visar sig vara en dålig kombo. För plötsligt kraschar Clark rakt in i lyktstolpen. Den stulna bilen knycklas ihop som ett pappersark och Clarks nästan 100 kilo tunga kropp slungas ur bilen för att landa 15 meter bort. Jakten är över.
Till en början så tror man faktiskt inte att Clark ska överleva sina skador från den här bilkraschen. Men han repar sig snabbt och han ådrar sig inte mer än en blåtira och ett jack i ögonbrynet. Och den daktningsbild som kablas ut i tidningarna, ja, där får man se en hopsydd men välkammad Clark Olofsson klädd i kostym, vit skjorta och slips. Han ser både farlig och bildskön ut. Och snart blir Clark överöst av kärleksbrev från trånande tjejer och kvinnor från runt om i hela landet.
I februari 1966 döms Clark till 3 års fängelse för polismisshandeln i Borsökna. I fängelset lär han känna den 4 år äldre Gunnar Norgren som sitter inlåst för postbedrägerier. De blir vänner. Och när Gunnar blir villkorligt frigiven i maj vill Clark haka på. Så han rymmer igen. Snart återförenas han med Gunnar och tillsammans inleder de en turné av stölder och inbrott. Men ett av dessa inbrott går snett. Riktigt snett. Det är en stilla sommarnatt 29 juli 1966. I en lägenhet i Nyköping sitter Clark Olofsson och fängelsekompisen Gunnar Norgren. De dricker sprit och planerar en stöt mot en cykelbutik i stan, där kassan sägs vara välfylld. Sagt och gjort. När spriten är slut tar de ett avsågat hagelgevär och en k-pist och lämnar lägenheten. På cykelbutikens innergård parkerar Clark och Gunnar en stulen Volvo Amazon. Stärkta av alkohol och självförtroende tar de sig i skydd av nattens dunkel ner till cykelbutikens källare. Där forcerar de dörren och tar sig in. Vad de inte vet är att poliserna Ragnar Sandahl och Lennart Mattiasson samtidigt befinner sig några kvarter bort. Just den här natten har de bestämt sig för att titta till cykelbutiken som varit drabbad av inbrott tidigare. När deras Saab närmar sig butiken stiger polisernas puls. Genom källarfönstret ser de några skuggor. Det råder inga tvivel om saken. Butiken har fått påhälsning av tjuvar igen. Poliserna delar upp sig. Den ene bevakar källaringången på innergården medan den andra ställer sig med bilen på butikens framsida. Nerifrån källaren har Clark fått syn på någon där ute. De två berusade kumpanerna avbryter inbrottet och skyndar sig ut från entrén. Och där hamnar de ansikte mot ansikte med polisen Lennart Mattiasson. De förstår att de ligger risigt till. Så Clark och kumpanen tar sina vapen och lägger benen på ryggen i riktning mot innergården och den stulna Volvon. Bakom sig hör de hur polismannen ropar att de ska stanna. Kumpanen svarar att han kommer skjuta om polisen följer efter. Sen rundar han och Clark hörnet och försvinner in på innergården. Strax därpå hör polisen Lennart hur ett automatvapen smattrar i sommarnatten. Skottsalvan följs av ett illavarslande skrik. När Lennart kommer in på innergården ser han en Volvo Amazon rivstarta och försvinna i ett moln av avgaser och krutrök.
Det Lennart ser är kollegan Ragnar som ligger på marken och jämrar sig i en pöl av blod. Han har blivit träffad i magen. Lennart kallar på hjälp, men det är för sent. Skadorna är svåra och ett par veckor senare så dör Ragnar, polismannen, på sjukhus. Clark Olofsson och Gunnar Norgren har nu blivit Sveriges mest eftersökta brottslingar.
Den 16 augusti 1966, efter veckor på flykt undan en av Sveriges största polisinsatser genom tiderna, gömmer sig 19-årige Clark och kumpanen Gunnar i en lägenhet i Kolltorp i Göteborg. Efter att Clark varit ute och gjort några ärenden ser han en folksamling och polisbilar utanför lägenheten. Han förstår direkt att de är hittade. Gunnar grips i lägenheten medan Clark lyckas dra sig undan från folkmassan och försvinner obemärkt.
Trots att Clark nu är eftersökt så finns det någon som han inte kan hålla sig undan från. Och det är hans flickvän. Men den här förälskelsen, den ska röra till det för den 19-årige Clark. Polisen lyssnar nämligen av flickvännens telefon. Och snart får de veta planerna för kärleksparets nästa möte. De ska träffas i en skog i Västra Frölunda. Och det är nu, den 25 augusti 1966, när Clark är i skogen med sin flickvän, som han överrumplas av två poliser som är utklädda till orienterare. Under gripandet skjuter han alltså en polis i axeln. Clark hävdar ju senare att pistolen har avfyrats av misstag. Men rätten gör en helt annan bedömning och han döms till 8 år i fängelse.
Vid det här laget har Clark, trots sin unga ålder, hunnit pryda sin beskärda del av löpsedlar och är inget obekant ansikte. Men det är nu allmänhetens fascination för Clark Olofsson tar fart på riktigt. Han är välklädd, snygg och visar gång på gång att systemet inte rår på honom. Han är en man som gör vad han vill och tar det han vill ha. Populariteten får Clark att kallas för en popgangster. Och tusentals kärleksbrev från beundrarinnor fortsätter att strömma in. Och i juli 1967 förlovar han sig med en av dem i fängelset. Men i februari 1969, efter 3 år bakom galler, rymmer 22-årige Clark igen. Nu följer några år där han åker in och ut som en jojo på olika fängelser i landet. Under perioderna på rymmen vistas Clark på bland annat Kanarieöarna och i Tyskland, där han senare grips. I maj 1973 döms han till 6 års fängelse och placeras i Kalmar.
Det är här som Clark träffar den några år äldre Janne Olsson. De börjar umgås och under deras samtal så lyssnar Janne ganska storökt till Clarks rövarhistorier om rymningar och sammandrabbningar med polisen och lyckade bankrån. Under sommaren så avviker Janne Olsson från en permission. Men han vill inte lämna sin nyfunne kompis i sticket. Så en dag står Janne redo med en flyktbil utanför fängelset samtidigt som Clark försöker spränga sig ut med dynamit. Men det här flyktförsöket misslyckas och Janne får åka därifrån ensam och utbrytar kungen Clark flyttas nu till en högriskanstalt i Norrköping.
Men Janne ger inte upp. Han smider nya planer. Som även de involverar Clark. De vet det inte än. Men de här planerna kommer ändra svensk kriminalhistoria. Och till och med göra avtryck i ordböcker världen över. Klockan är strax efter 10 på förmiddagen den 23 augusti 1973 när en man kliver in på kreditbanken vid Norrmalmstorg i Stockholm. Han bär peruk och solglasögon och är beväpnad med både k-pist och dynamit. Plötsligt avfyrar mannen en skottsalva i taket. Sen ropar han på engelska att alla ska lägga sig ner. För nu börjar festen. Mannen i peruk är Janne Olsson, Clark Olofssons kamrat från fängelset i Kalmar. Han tar direkt 3 bankanställda kvinnor som gisslan och bara en stund senare kryllar de av beväpnade poliser med skottsäkra västar på torget utanför. När den första polisen stormar in i banklokalerna tvekar inte Janne Olsson en sekund. Skottet träffar konstapeln i handen och poliserna retirerar. Vem rånaren är vet man inte, men det står nu väldigt klart att han är farlig på riktigt. Utanför banken spärrar man av alla gator och en förhandlare kallas till platsen. När han får kontakt med rånaren är kraven från banken tydliga. Om gisslan ska släppas så ska polisen skaffa fram en snabb flyktbil, 2 pistoler och 3 miljoner kronor. Men grädden på moset är detta. Rånaren kräver också att Clark Olofsson, som sitter inspärrad i Norrköping, ska föras dit. Nyheten om att den ökände Clark Olofsson plötsligt ska bli indragen i dramat skapar uppståndelse. Det är en minst sagt ovanlig förfrågan. Så pass ovanlig att den måste hanteras på regeringsnivå.
Rånarens begäran hamnar på bordet hos statsminister Olof Palme och justitieministern Lennart Geijer. Och det är verkligen inget lätt beslut att fatta. Men till slut så godkänner man att Clark Olofsson ska förflyttas från Norrköping till Stockholm. Och det går fort. Bara 3 timmar efter larmet så förs Clark ut från fängelset och sätts i en polisbil. Klockan är runt 4 på eftermiddagen när Clark anländer till banken och han förs in med förhoppningar om att kunna tala rånaren Jan Olsson till rätta. Väl där inne så hittar Clark snart en 24-årig bankman som gömt sig i ett bankvalv i nästan 6 timmar. Och Clark för in den här mannen till den övriga gisslan, som alltså är 4 till antalet nu.
Medierna rapporterar oavbrutet om dramat och både i Sverige och andra länder följer man rapporteringen med andan i halsen. Men förhandlingarna blir utdragna. Och efter ett dygn har man fortfarande inte kommit någon vart. Samtidigt börjar gisslan visa tecken på att sympatisera med Janne och Clark.
Departementen. Ja, mitt namn är Kristin Elma och jag sitter som gisslan i Kreditbanken. Och jag vill prata med Olof Palme. Du och mig, tack.
Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
Du kan få spela in på band och du kan få höra hur många som helst säger. Jag har sagt det till poliserna minst 5 gånger idag. Jag vill gå med rånarna, va?
Hon säger sig lita blint på männen.
Jag litar fullt och fast på Clark, va, och rånaren, va? Jag är inte det minsta rädd för dem. Jag är inte det minsta desperat. De har inte gjort mig någonting.
Så pass att de skulle kunna åka världen runt med dem utan att känna sig otrygg.
Nej, men kan du inte låta mig och Elisabeth och Clark och rånaren att de får ner sina utländska pengar och 2 pistoler och så får vi åka iväg? För det vill jag.
Att kvinnan får den här känslomässiga kopplingen till sina förövare är ett fenomen som senare ska bli känt världen över som Stockholmssyndromet. Efter 2 dygn av fortsatta hot och förhandlingar lyckas polisen låsa in Janne, Clark och gisslan i ett bankvalv. Under det 3:e dygnet börjar man att borra sig in genom bankvalvets tak. Rånaren Janne Olsson skjuter i desperation med sin k-pist upp genom hålet. Och en polis träffas i handen och i ansiktet. Men polisen låter sig inte avskräckas. På kvällen den 28 augusti släpper man in tårgas genom ett av de borrade hålen. Och först då, efter mer än 5 dramatiska dygn, ger rånaren Janne Olsson slutligen upp. De 4 gisslan kan äntligen släppas fria, utmattade och rädda, men fysiskt oskadda. För brottslingarna Janne och Clark väntar nu ett mycket välbekant ställe. Fängelset.
Clark Olofsson fick återvända till Norrköpingsanstalten för att fortsätta avtjäna sitt straff. Men under en permission 1975 passade han återigen på att rymma. Och den här gången drog han söderut och rånade en bank i Danmark tillsammans med några andra kumpaner. Han hade nu massvis med pengar på fickan och tog sig vidare till Frankrike där han köpte en segelbåt. Och på den drev han runt på havet i flera månader och njöt av friheten.
När Clark återvände till Danmark blir han upptäckt av polisen men lyckas fly till Tyskland och vidare till Belgien. Där träffar Clark den några år yngre belgiskan Marieke, som han blir kär i. Men efter en tid tillsammans åker Clark tillbaka till Sverige. Det finns ju fler banker som måste rånas. Den 24 mars 1976 går Clark ensam in på Handelsbanken i centrala Göteborg och roffar åt sig 930 000 kronor. Det är dittills största rånbytet i svensk historia. Men glädjen blir kortvarig. Bara några timmar senare grips Clark på ett fint hotell i Herrljunga. I gripandet hittar man 230 000 kronor. Var resten av bytet finns ska förbli ett mysterium. Clark hamnar återigen bakom lås och bom i Norrköping. Den här gången blir straffet 8 år. Men den som tror att Clark kommer finna sig i det tror fel. I juli 1976 forcerar en lastbil 3 portar på Norrköpingsanstalten. Och Clark kan fly i en väntande flyktbil. Rymningen är visserligen spektakulär, men den här gången blir det bara 3 veckor på fri fot innan han grips och hamnar på Kumlaanstalten. Månaden därpå gifter sig Clark och Marieke, hans belgiska flickvän, inne i fängelset.
För ovanlighetens skull så blir Clark den här gången kvar. 1984 släpps han efter att ha avtjänat sitt 8-åriga fängelsestraff. Men han är inte färdig med livet som kriminell. De följande åren skulle komma fortsätta på exakt samma turbulenta sätt som det hade varit tidigare.
Clark döms upprepade gånger till långa fängelsestraff. Mestadels för att ha legat bakom narkotikasmuggling runt om i Europa. När han blir villkorligt frigiven 2005 efter att ha suttit 7 år i danskt fängelse är han 58 år gammal. Här är det många som undrar. Har Clark Olofsson verkligen fler brott i sig? Eller har han tröttnat? Svaret ska komma 3 år senare. Det är en ljummen sommarkväll. Den 19 juli 2008. Vågorna slår mjukt mot den långa sandstranden Apelviken i Varberg. Vackert belägen vid havet och omgiven av ett kurortshotell och en välbesökt camping. Själva sinnebilden av en svensk sommaridyll. Men den här kvällen är inte allt som vanligt på den natursköna orten. För en lång rad polisbilar och piketbussar syns nu rulla genom samhället upp mot en gul villa. Inuti villan sitter 4 män och trycker, ovetandes bilarna som närmar sig utanför. En av männen i villan är 61-årige Clark Olofsson, som den senaste tiden ägnat sig åt storskalig knarksmuggling.
Vad Clark inte vet, det är att polisen har haft span på honom och hans kumpaner i 8 månader. Man har samlat på sig mängder av bevis. Och nu har stunden kommit och plötsligt så stormas villan. Och männen där inne blir helt tagna på sängen. Och de har inte skuggan av en chans att komma undan.
Med ansiktet upplyst av välbekanta blåljus är Clark först ut ur huset och tas om hand av piketstyrkan. Samtidigt, i Stockholm, beslagtas 100 kilo amfetamin och 76 kilo cannabis och ytterligare 2 personer grips. Ligan är sprängd och nu sitter Clark Olofsson i klistret igen. Clark döms till 14 års fängelse, vilket ska bli hans sista dom. I november 2016 förflyttas han till Belgien, där han har medborgarskap. Han sitter ytterligare 2 år i belgiskt fängelse innan han friges den 30 juli 2018, när han är 71 år gammal. Clark, som vid det här laget har 6 barn med 4 olika kvinnor, återvänder till Sverige där han lever ett till synes vanligt och hederligt liv. Han fortsätter vara Clark med hela svenska folket, som aldrig slutar fascineras av hans person och liv. Han släpper självbiografier, gör massor av intervjuer och 2022 släpps en dramaserie om honom på Netflix. Den 24 juni 2025 avlider Clark, 78 år gammal, efter en tids sjukdom. Men legenden om Clark Olofsson, vår tids första popgangster, lever vidare. Du har lyssnat på Historiska brottslingar med mig, Mitcho Batalov. Manuset skrevs av Johan Alenius och producent var David Dava Persson. Redaktör var Alex Häger och exekutiv producent Victoria Rinkus. Historiska brottslingar är en produktion av Podplay.
Podplay, en del av